Ja, det är Åke Sandin det här, och inte överraskande innebär det starten för ett nytt radiotuff från Tyresö U-lands- och fredsförening. Nummer 1358 faktiskt. Innehållet i största korthet. Veckans rosor delas ut till tuffmedlemmar och läsvärda utländska skribenter. Rysslandskännaren Stefan Lindgren bemöter det ymniga klankandet på Ryssland, bland annat dess påstådda homofobi. Och Marianne Stalvomstiger, vår medarbetare i Malmö, hon har skrivit en text om Günter Grass och bröderna Grimm som vi läser upp. Och min egen krönika har rubriken Balkankrigens värdiga och ovärdiga offer. Och vi får höra Pete Seeger, den nyligen avlidne, sjunga om vad vi lär oss i skolan. Men först veckans rosor.
Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see that.
Ja, Monica Thulin, nu har ju Louis Armstrong peppat oss igen positivt, så vi måste väl dela ut lite i hans anda positiva rosor. Vem vill du ge den första?
Ja, det vill jag ge till de över 100 solidariska människor som på en knapp månad redan har betalat medlemsavgiften till TUFF på 200 kronor. Och för familjemedlem 80 kronor på TUFFs plusgiro 16013736.
16013736.
Ja, och ett särskilt tack till det tjogtal som dessutom har bifogat gåvor. Uppåt 4 000 kronor har genom gåvor stärkt TUFFs kassa i år. Det behövs, även om alla är TUFF och Radio TUFF jobbar oavlönat. Men vi har sedan länge inga offentliga bidrag utan är helt beroende av alla våra schyssta medlemmar.
Sen en ros till den kände brittiske journalisten John Pilger som i tidningen The Guardian 7 februari skriver under rubriken
Sanningen om det kriminella blodbadet i Irak kan inte motsägas i evighet.
Pilger upprepar sin vämjelse över att en majoritet av britter enligt en enkät trodde att färre än 10 000 iraker hade dödats till följd av USAs och Englands invasion av landet 2003. Han menar att denna siffra är chockerande låg eftersom vetenskapliga beräkningar uppger upp till 1 miljon dödades och miljoner tvingades på flykt. Och han tillägger:
mediernas förvrängningar har varit ett vapen i västmakternas förbrytelser all sedan första världskriget.
Och han påminner också om att enligt FN dog cirka 500 000 irakiska barn på grund av brist på medicin under västs sanktioner mot Irak redan under 1990-talet.
Och så en ros till Radio TUFFs man i San Francisco, Bengt Svensson, som rapporterar om en ironisk variation på Obamas valslogan.
Yes, we can!
Nu står det på plakat i protest mot den omfattande avlyssningen.
Yes, we scan!
Det är bra.
En ros till Human Rights Watch och 16 andra organisationer som nu uppmanar USA att skriva på avtalet mot landminor, de där små fredska tingisarna som dödar oskyldiga barn och män, civila, åratal efter krigen. Det avtalet har funnits sedan 1997 och det är undertecknat av hela 161 länder. Men förutom USA finns Ryssland, Kina, Israel, Indien och Pakistan inte med bland undertecknarna. Och sen en ros till den kristna tidningen Sändaren som 5 februari publicerar en artikel av Lena Lönnqvist. Hon har varit rektor vid Sjöviks folkhögskola och ekumenisk följeslagare på Västbanken, vilket hon berättat om i Radio TUFF, där hon också berömt israeliska fredsaktivisters insatser. Nu skriver hon om Israels behandling av beduinerna i Negevöknen bland annat så här.
Då Israel bildades 1948 levde bofasta beduiner i Negev. De hade sedan dess upplevt massflykt återvändande, etablerandet av privat markägande som senare negligerats av staten, tvångsförflyttningar och utplånande av byar.
Och Lena Lundqvist nämner en annons från den sionistiska organisationen Keret Kayemet som vill att vi ska hjälpa till med att träd i Negevöknen får öknen och att blomstra. Hon är inte speciellt förtjust i den där kampanjen. Och sen en ros till tidningen The Independent, Mellanöstern-korrespondent Patrick Cockburn, som i Counterpunch 12 februari skriver om hur gamla, mycket värdefulla antika minnesmärken från grekisk, romersk och bysantinsk tid nu förstörts i krigets Syrien. Dels är det islamistiska rebeller som av extremt religiösa skäl ägnar sig åt denna vandalism. Dels är det plundrare som av ekonomiska orsaker brandskattar gamla antikviteter.
Och sen en stor ros till ett offentligt möte om skolbygget i Kongo, vilket Tuff stött med 100 000 kronor. Det är projektets initiativtagare, Tyresöbon och Tuff-medlemmen Misa Landström, född i Kongo, som berättar om sitt besök där nyligen och om hur bygget fortskrider.
Och platsen är Kvarnhjulet, alltså fritidsgården, där vi nybodar skola, hus B, ny sal, ny fors. Och tiden är, och det ska vi göra en markering om i almanackan, lördag den 8 mars klockan 12 till 17. Och om ni hinner lyssna på det här, de flesta hör det här efteråt, så är det ju ett väldigt spännande Tuffmöte redan måndagen den 17 februari. Om Irak, där det ju mördas gång på gång. 9000 människor dödades förra året. Och det är en Irakkännare, Irakfödda Nour Banam, som inleder det här mötet i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, klockan 19 måndag den 17 februari. Hjärtligt välkomna, det är fika och gemyt. Och face to face är faktiskt mycket bättre än Facebook. Och på telefon till Radio Tuff har vi nu med oss från Skarpnäck, Stefan Lindgren, utgivare av Ryska Posten, en veckobulletin, och med en mycket läsvärd blogg, 8 dagar. Du skrev nyligen där på bloggen att du var ganska less på det ständiga klankandet på allt vad Ryssland gör. Vad menar du med det?
Jo, jag menar så här att nu har vi ju OS som är en sporthändelse och liksom ska stå över politiken, den småaktiga vardagspolitiken. Och då åker man då till OS och hyllar sportsmännen, och man brukar också sträcka ut en hand åt värdlandet, tacka för deras uppoffringar. Men så icke med Ryssland, utan där har det varit ett evinnerligt hackande på Ryssland, och media har ju talat om homosexförföljelser och Putin-diktatur som då skulle vara så fruktansvärd så att man inte borde åka, va?
Hur är det med de homosexuella i Ryssland?
Ja, alltså det är ju om man säger homosexuella spelar inte samma roll i media som de gör i väst, va? Men finns inga som helst förbud sedan 1991. Och under OS så har det ju till och med visat sig att det finns gayklubbar som fungerar. Och att,
I Sochi.
Men det har också funnits i Moskva. I Moskva finns det till och med en särskilt taxibolag för gay pojkar och flickor som vill åka på sådana här specialklubbar. Va? När sportministern Lena Liljeroth Adelsohn...
Men kära Stefan, hon är ju så vacker.
Ja, 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 det vill jag inte ifrågasätta.
Jag såg att du gnällde på henne i din blogg. Varför det?
Ja, det är en parent då, men hon borde ha tänkt innan hon gick ut och utlyste bojkott av OS. Det hade varit hennes uppgift som sportminister att åka och representera Sverige. Nu isolerar vi oss.
Ja, men hon var i Sochi, ja.
Nej, hon har inte varit i Sochi.
Nej.
Det har ju varit flera stats- och regeringschefer närvarande i Sochi än vid något annat vinter-OS.
Så
det är ovanligt korkat att Sverige då inte skulle vara representerat där. Nu åkte ju kungen då som tur i sista minuten och lyckades ju pricka in Sveriges underbara seger här med Rickardsson och Olsson på skidor idag.
Silver och brons.
Silver och brons.
Vi pratar alltså fredag den 14 februari. Ja, dunkade han våra skidhjältar i ryggen eller vad hände?
Ja, det gjorde han säkert i något läge. Men jag menar, om man är något sån här upplyst om den här homosexfrågan, då vet man att den lag som finns i Ryssland mot homosexpropaganda riktad till daghem och skolor och så. Den exakt samma lagstiftning finns i ett tiotal amerikanska delstater. Och jag tror inte att någon i den nuvarande regeringen skulle våga någonsin komma på tanken att vi skulle bojkotta USA.
Det gör vi ju inte. Vad de gör.
Det finns ingen rimlighet i deras position.
Nej.
Utan det enda skäl som jag kan se, det är någon sorts gammalt groll, gammal misstro mot Ryssland. Och jag menar, Ryssland är ju vårt största grannland. Vi är väl de första som ska anstränga oss att ha goda förbindelser med Ryssland. Korrekta förbindelser och goda. Men istället så fortsätter man med en sorts kalla krigsretorik om att det här är en förfärlig diktatur och att Putin är en ny Stalin och man arresterar människor, politiska fångar på löpande band, etc. etc.
Gör man det?
Vad jag vet så gör man det inte. Jag menar, det är ju omtvistat om det finns politiska fångar i Ryssland. Det kanske man i någon mening kan säga, men i så fall finns det också politiska fångar i USA. Demonstranter som har åkt in för att de har deltagit i Occupy Wall Street och så vidare. Så att, men några politiska fångar i den gamla meningen att de sitter mer eller mindre på livstid i arbetsläger, det finns ju inte.
Sochi verkar ju väldigt fint när man ser det på tv med jättefina arrangemang och så vidare. Före OS såg man ju bara tråkiga arbetsplatser och det snackades om dåliga löner eller uteblivna löner och korruption och elände.
Ja. Det har ju på västvärldens tillskyndan så har ju Ryssland infört kapitalism. Va? Och det är ju ingenting som du kan få mig att applådera. Men jag menar, det gäller ju samma sak där. Kritiserar vi det i Ryssland, då ska vi ju rimligen också kritisera det i väst. Då.
Ja.
Och behålla någon sorts balans. Men
städa i egen farstu.
Ja, och sen är väl det har talats om fruktansvärd pengarullning. Och det har ju kostat enormt mycket, antagligen uppemot 50 miljarder dollar. Men det ingår ju en långsiktig plan på att göra Sochi till
Okej, Stefan Lindgren. Tack för det här försvarstalet för vår stora Östersjögranne Ryssland. Tack så bra.
Ja, det var mer ett försvarstal för OS.
Ja, bra. Jättebra. Jag är också sportfåne.
Från Radio Tufts medarbetare i Malmö, förra Tyresöbon Marianne Stahlbom Stiger, har vi fått en text om Günter Grass senaste bok Grimms Wörter, Grimms ord. Bröderna Jakob och Wilhelm Grimm utgav redan 1812 ett antal folksagor som fick en världsvid läsekrets och översattes till hela 160 språk. Bland dessa folkkära sagor märks Snövit, Hans och Greta och Askungen. Och så här skriver Marianne. År 1999 fick den tyske författaren och konstnären Günter Grass Nobelpriset i litteratur. Många jublade över den utmärkelsen, men lika många tyckte att det var förfärligt att den dissident och ofta ilskne kritiker av den tyska regeringen och Parnassen skulle få en sån ärorik utmärkelse. Günter Grass talar alltid som en sann pacifist. Tillhör man fredsrörelsen måste man helt enkelt hylla författaren av så stora romaner som debutromanen Bläcktrumman 1959 och senare bland annat också romanen Flundran. 2002 skrev Grass också om den i särklass största fartygskatastrofen i världen någonsin. Den texten hade titeln Krepsgang, kräftgång, och skildrar hur det stolta passagerarfartyget Wilhelm Gustloff torpederades den 31 januari 1945 och över 9000 människor, de flesta civila tyska flyktingar, följde henne i djupet. Trots att det inträffade i Östersjön är det märkligt få som känner till denna jättetragedi. I sin senaste bok skildrar Grass tillblivelsen av Bröderna Grimms stora ordbok som behövde 100 år på sig för att bli klar. Bröderna hann inte längre än till bokstaven F. Men Jakob Grimm, den idogare av de båda bröderna, levererade ändå en mängd olika ord till bokstaven K, den som han själv aldrig skulle göra klar. Vilket ord blir då viktigt för den gamle fredsaktivisten Günter Grass? Jo, på K är det ordet krig. Och till det följer nu en rad citat skrivna på det typiska Grass-maneret, det vill säga ofta snabbt sammanfattande, till synes objektivt, men på ett cyniskt, ironiskt sätt som går rakt in i magen. Så här låter det enligt Grass.
Min tidsålder började när Weimarrepubliken just hade återhämtat sig en aning från sina svaghetsanfall. Men sedan förföll desto fortare, varpå tredje riket varade bara i 12 år. Men tillräckligt länge för att belasta var och en, och så även mig, med ett folkmord som, reducerat på det enda ortsnamnet Auschwitz, för all framtid vidhäftar oss som ett Kains märke.
Och ett annat citat som Marianne har valt ut ur Grass bok lyder så här.
Rent tillfälligt överlevde jag kriget, och efter att atombomber hade fällts över 2 japanska städer, ytterligare en krigsförbytelse, vilket visserligen inte fick räknas som sådan eftersom den förövades av segrarna, skulle fred äntligen lyckliggöra världen.
Och ett annat citat från Grassboken om bröderna Grimm lyder så här.
Snart började det kalla kriget som ledsagades av det heta i Korea. Stormakterna ställde till med ställföreträdande krig. I Främre Asien gav flera krig, däribland blixtkrig, näring åt det urgamla hatet som gav varken israelerna eller palestinierna fred. Och när staten Jugoslavien bröts isär tittade de krigströtta européerna på hur serber och kroater krigade mot varandra. Och serberna, nästan som i förbegående, slaktade sina grannar av muslimsk tro.
Grass citerar också en av de stora 1700-tals dikterna, Matthias Claudius, så här.
Det är krig, å Guds änglar värjer, och säg du ditt därtill. Det är tyvärr krig, och jag begär att inte vara skuld därtill.
Sen citerar Grass den engelska Nobelpristagaren i litteratur, Harold Pinter, i hans Nobeltal. Han skulle säga så här bland annat.
Hur många människor måste man döda innan man har förtjänat titeln massmördare och krigsförbrytare?
Vidare säger Grass.
Pinter talade om Irakkriget om pågående och förflutna nidingsdåd, förövad av USA och över det hycklande räknandet av det som i väst kallas body count, där bara de egna döda är viktiga. Han spottade ut det som alla visste, men bara några få vågade säga.
Det var Monica Schrin och jag, Åke Sandin, som läste en text av vår kvinna i Malmö, Marianne Stahlbom Stier. Min egen krönika i detta Radio Tuff har rubriken Balkankrigens värdiga och ovärdiga offer. Lennart Palm, han är professor i historia vid universitetet i Göteborg. En artikel i Göteborgs-Posten 30 januari med rubriken Osakligt om krigen i forna Jugoslavien inleder han så här, citat. Krigen i före detta Jugoslavien var förfärliga. Tyvärr tar våra stora medier ständigt upp vad som i västvärldens ögon blivit de värdiga offren för dessa krig. De tusentals mördade serberna nämns praktiskt taget aldrig, slutcitat. Palm kommenterar ett par tidigare artiklar i samma tidning av frilansjournalisten Annika Hamrud. Han menar att ens texter tyvärr fogar sig i, citat, till en oändlig rad av artiklar i våra stora medier, tidningar och tv som bara tar upp vad som i västvärldens ögon blivit de så kallade värdiga offren för de jugoslaviska krigen. Slutcitat. Professor Palm vågar gå emot den gängse propagandans tal om att serberna mördade ett par hundratusen bosnienmuslimer. Han gör det genom att hyfsa siffrorna med hjälp av vetenskapliga undersökningar som visar följande. Drygt 97 000 personer dog eller saknades under kriget i Bosnien-Herzegovina 1992-95. Det är 2,22% av republikens dåvarande invånare. Samtidigt innebär det en halvering av antalet offer jämfört med vad som spreds i media vid den tiden. Av dessa beräknades nästan 40 000 vara civila och drygt 57 000 soldater. Av samtliga offer var 64 000 bosnienmuslimer, 25 000 serber, nästan 8 000 kroater och 470 av andra nationaliteter. 98,5% av soldaterna stupade i strider. Slutcitat. Palm påpekar att massgravarna innehåller nästan bara män i militära årsklasser. Han avvisar Hamruds påstående att serberna hade veritabla så kallade dödsläger. De upprörande bilderna på en utmärglad man i ett serbiskt läger som spädde kraftigt på de antiserbiska känslorna under kriget var enligt professor Palm inte alls typiska för de andra fångarna, vilka ser välnärda ut. Han varnar för att propagandan utelämnar betydande delar av verkligheten och därmed blir den historiska skildringen av de krigförande alltför svartvit. Lennart Palm undrar i sin slutkläm när de så kallade ovärdigas lidanden i det grymma kriget i Bosnien-Herzegovina ska uppmärksammas. Hans artikel får skarp kritik av Kristina Gamstorp vid myndigheten Forum för levande historia. Istället för att kunna visa på faktafel koncentrerar hon sig på tjusigheter och varnar för historieförfalskningar, bland annat med det inkvisitoriska ordet förnekelse. För henne är historierevisionister skumma typer och inte historiker som i den stolta traditionen från hovhistorikernas tid faktiskt försöker kolla trendriktiga och tabubelagda historiska sanningar. Forum för levande historia har en årlig budget på 45 miljoner kronor, helt fantastiskt, och borde därför ha medel och kurage att undvika att vara språkrör åt allt för ensidig historia. Gamstorp har i sin brist på argumentation till och med mage att påminna om rabaldret 2003, då Ordfront, tidskriften alltså, lät Diana Johnston komma till tals och därmed räddhågat gjorde utrensning i Ordfronts redaktion. Johnston hade nyanserat den gängse bilden av de jugoslaviska krigen i boken Dårarnas korståg, Jugoslavien, NATO och västliga villfarelser, vilket mittfårans åsiktspoliser fördömde. Så här skrev Diana Johnston i sin bok bland annat. Citat. Krig är ett brottsligt tillstånd. Det är i fredstid värsta av alla brott att döda folk och förstöra deras egendom blir då tillåtna, uppmuntrade och belönade handlingar. Det finns förvisso goda skäl att försöka begränsa fasorna genom att etablera konventioner för så kallad laglig krigföring. Men samtidigt är det något perverst med att vilja rena kriget från oschyssta agerande, som om det rörde sig om någon slags sport. Och Johnston fortsätter. Insisterandet på respekt för mänskliga rättigheter i krigssammanhang får aldrig leda till att man glömmer att kriget självt är den grundläggande kränkningen av de mänskliga rättigheterna. Vid sidan av de organiserade militära aktiviteterna under krig och framförallt under inbördeskrig ger den allmänna oredan därtill tillfälle till en massa privata brott som våldtäkt, vandalism och stöld. Situationen kompliceras av att kriget inte bara för med sig brott utan också tendensen att överdriva eller rent av att hitta på brott som begåtts av fienden. Av alla krigsförbrytelser är kanske förtal den mest oundvikliga och minst kända, skrev alltså Diana Johnston. Och nu ska vi höra att det kanske också i skolor lärs ut ensidig historia, åtminstone enligt Pete Seeger som nu sjunger What did you learn in school today?
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
Ja, det var den nyligen avlidne Pete Seeger som sjöng. Och vi hoppas att han nu inte sjunger allt för ironiskt, så att änglarna begriper hans texter. Två viktiga meddelanden. Bli gärna Tuff medlem. Tuff är helt beroende av sina många duktiga, generösa medlemmar. Vi har inga offentliga bidrag och alla jobbar gratis i den här föreningen. Och medlem blir man genom att skicka in 200 kronor för enskild, 80 dessutom för familjemedlem. Och sätta in det på Tuffs plusgiro 16 01 37 6. Hjärtligt välkomna i det tuffa gänget. Redan måndagen den 17 februari klockan 19 så börjar i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80, ett spännande möte om det Irak som ständigt drabbas utav mord, men där två av Tufts stödda barnbibliotek finns också. Och det är Irakfödda Nour Banam som inleder. Hjärtligt välkomna. Och hör ni det här efteråt, ja, då får ni sätta en bock i almanackan för den 8 mars, det är en lördag det. Från klockan 12 i Kvarnhjulet, föreningsgården, är det då ett program med Misa Landström bland annat om det här fantastiska skolprojektet i Kongo som Tuff stöder. Och det blir mera om detta möte lördag den 8 mars klockan 12 i Kvarnhjulet, sal Nyfors, kommer sedan i Radio Tuff. God fortsättning på vintern, kära lyssnare. Håll ut, våren kommer strax, påstår Åke Sandin.